Hejsan och hejsan och välkomna till simpodden nummer 30. Simpodden Hultén och Jansson som snackar simning i ja, både upp och ner och in och ut och vänder och vrider på alla stenar. Välkommen Jansson till podden.
Tack så mycket. Mm.
Hör du mig?
Ja, du höll på nästan att försvinna.
Ja, så?
Hör du? Ja.
Ja, ja.
Ja.
Ibland är det så här när man håller sig borta någonstans. Då är det så att det är svårt att komma tillbaka igen.
Har du det bra så här i fotbollstider när Malmö nästan kommer att åka ner i år?
Ja, nu vann de ju senast
1-0, ja.
Ja, och på söndag spelar de klockan 15 mot Djurgården. Vinner de den matchen va, så är de ju lika med Djurgården som leder allsvenskan just nu.
Ja. Det
är väl inte så svårt. Men de har en del demoner och mota ner i soppåsen innan de kan spela riktigt bra. Det är väl så att man måste. Varje säsong är ny och man kan inte leva på gamla meriter, det vet vi ju.
Precis, det vet vi mycket väl, både du och jag.
Ja.
Ja, du går ju ofta på fotboll, har jag förstått.
Nej, inte så ofta, men
trots
allt i mellan det. Mer än vad du gör i alla fall. Jag hörde att du var på din femte match i livet häromdagen. Och det kan jag säga att det slår jag i alla fall per säsong.
Ja, en riktig fotbollsmatch. Det var Las Palmas Sporting Dijon som spelade 1-1. Och det var 25 000 känslofyllda spanjorer som såg bara ett lag.
Mm. Och det är ju så naturligtvis så att det är speciellt gött att se fotboll på Kanarieöarna. Det är viktigt.
Ja, det var kul.
Ja. Det är inte fotboll vi ska snacka om, för det begriper vi egentligen inte ett dugg av. Utan vi ska snacka lite simning. Va? Och det är ju inne i en väldigt intensiv period med OS-kvalande. Vi har ju själv avverkat Swim Open i Stockholm. Och utfallet från det kan man ju säga att det var tre stycken svenska simmar som blev uttagna efter Erik Persson, Sofie Hansson och Ida Marker Verga. Vad har du att säga om deras uttagningar?
Ja, det tycker jag var helt klockrent rätt. Nu ger man de här två simmarna en fair chans att vara riktigt bra i Rio och därmed ta med sig positiva upplevelser till 2020 som väl kanske ligger mer i pipeline för dem. Och sen att man kompletterar laget med Ida, hon har ju simmat stabilt på slutet, tycker jag också var rätt. Och kan hon också, som ju haft en uppehållsperiod från simningen, nu kan hon också på ett fair sätt förbereda sig till Rio. Och man har ett lag, men sen vet vi ju att det är de som flåsar henne i nacken.
Skulle man inte hållit Ida Marco Varga på halster ett tag till innan man släppte in henne i OS-truppen för att få de andra och jag och henne själv också prestera mer, eller?
Det tror inte jag. Det är klart att det kan finnas sådana simmare som kan behöva det, men de flesta är ändå så seriösa och jag tror att det här ger en möjlighet att periodisera träningen på ett optimalt sätt. Så att, nej, jag tycker det. Jag tror Ulrika också har känt av vad Ida och de håller på med där nere, så att hon känner sig trygg i att göra så här. Så jag tycker det var rätt. Väldigt rätt faktiskt. Och jag kunde faktiskt ha tänkt mig att man hade tagit med en simmare till.
Ja, så? Vem då?
Ja, Isak Eliasson.
Jaha.
Jag tyckte det var imponerande det han gjorde på Swim Open, att i en final som det ändå var med ganska hög nivå ytterligare sänka sitt personliga rekord från försöken. Och nej, han imponerade på mig. Och ibland ska man våga göra sådana saker, men det är klart, det kanske inte räcker med att visa upp sig en gång som han nu gjorde.
Vi fick ju se efter Swim Open två stycken syskonpar ta sig in i EM-truppen. Två skånska syskonpar, systrarna Hansson och systrarna Lindborg. Det känns lite unikt att vi har syskonpar i landslaget samtidigt, och att det är dessutom två par samtidigt. Det är väldigt unikt.
Ja, så är det ju. Och jag hoppas ju och tror någonstans att det finns chans kanske att systrarna Lindborg då också tar sig till OS-truppen. Ida, som ju kan vara intressant både för medlelaget och nu visade upp sig på 100 frisim med sina 55,3 för 4x100-laget. Och sen, och det har jag ju nämnt förut i podden, alltså Nathalie Lindborg har ju en högsta potential som hon inte riktigt får ut än. Så att hoppas att, nu är hon ju tillbaka efter en lång tid, långt ifrån sin gamla form, så kanske hon slår till i på EM. Och då, ja, då får Ida se upp.
Mm. Intressant i alla fall med de här två familjerna. Och det är ju ganska roligt. De har ju påbrå i tidigare generationer av simmare också. Både Lindborgs, som har två simmande föräldrar, och systrarna Hansson, som har en simmande förälder bakåt. Så att det är god tradition där.
Ja, och varav mamma Lindborg håller ju hög kvalitet fortfarande, trots att hon har fyllt 40 med råge.
Ja, det vill säga 50 också.
Ja, jag vet.
Ja, spännande med de här simmarna. Just nu är det svenska simlandslaget på träningsläger i Malmö. Simmar på Hyljebadet här under ett antal dagar och bor några hundra meter därifrån på nya arenahotellet och rör sig i en behaglig tillvaro några hundra meter fram och tillbaka där mellan hotell och simhall. Och det känns ju bra.
Kommer du hinna besöka dem?
Ja, jag har varit där en gång. Jag ska dit på fredag igen, tänkte jag.
Ja.
Så är det. Ja, Sverige är ju inte bara det vi ska snacka om. Världen är lite större än vårt rike. Som vi sa tidigare så är det ju väldigt mycket OS-kvalande. Om vi ska titta igenom lite av det som har varit. Kanada, som är ett intressant land, men på något sätt aldrig riktigt, riktigt når fram, tycker jag. De har haft sina OS-kval. Där fanns några intressanta simmare.
För mig, den som sticker ut allra mest är ju Penny Oleksiak, som ju slog juniorvärldsrekord på 100 meter frisim på 53,31. Och det är ju en tid som för henne långt upp i världsstatistiken.
Sexa i världsstatistiken.
Ja. Och hon är ju i en ålder som man kan ju misstänka att hon är i ett väldigt utvecklingsskede. Och sen såg jag att hon simmade även 250 meter frisim på bra tider. Så det är väl någon att se upp med om vi nu kopplar ihop de här uttagningarna med svensk intressen. Så ett varningsfinger för henne. I övrigt, som du sa, Kanada håller väl ungefär Sveriges nivå, men saknar en Sara Sjöström just nu.
Ska vi säga att hon, den här Penny Oleksiak, kanske känner igen efternamnet där. Hennes bror spelar i NHL i Dallas North Star, så det är en hyfsat stor idrottsstjärna han också, så att det finns rätt mycket idrott i den där familjen. Ja, men som du säger, Kanada, det är märkligt att de inte riktigt når fram. Någon gång är de med, får med en bronsmedaljös eller bronsmedaljör på ett VM, men det lyfter inte riktigt hela vägen. Man har haft, nu ramlar namnen bort lite här, man skulle naturligtvis läst in sig på kanadensisk simhistoria, men det är rätt så länge sedan de hade riktigt stora stjärnor.
Bra sprintherrar har de ju haft från och till på framförallt 100 frisim. Men som du säger, kanske inte riktigt lyft, men det är ju ett stort land. Det är ett land som har kanske inte väderlek som är optimalt för simning. Stora ytor om man ska resa och tävla runt omkring, så att logistiken kanske inte är den helt optimala.
Nej, och ja, jag vet inte vad det beror på. Vi har ju svenskt upp i toppen och var med och leda landslagen. Biderman, Jan Biderman,
ja,
som
precis.
Är djupt engagerad i kanadensisk simning med utgångspunkt från Calgary, va, på universitetet där. Och det är klart att den fortfarande svenska medborgaren Biderman kan väl inte vända på det där hur som helst. Men det är någonting med traditionen i kanadensisk simning som gör att man inte riktigt lyfter. Jag kan inte riktigt kanske ta på det, va, men det finns väl andra förståsigpåar som kanske bättre kan lyfta fram det. Jag vet inte vad du har för...
Ja, men det är intressant det du säger med traditionen, för jag tror det här med positiv tradition, oavsett om det är på landslagsnivå eller klubbnivå, har påverkan, precis som negativ tradition. Ett lag som är van att vinna på något vis har den där lilla extra, kanske självsäkerheten. Så att visst kan traditionens makt spela roll i såna här sammanhang, och det är svårt att bryta ny mark, att gå från kanske då en form av tradition till en mer vinnande kultur. Så att visst kan det spela roll.
Jag försöker nu liksom på något sätt komma på vad den här stora stjärnan, bröstsimstjärnan, hette bak i tiden. Vi har ju haft simmar som Ryan Cochrane och andra, ja. Men ja, det ramlar väl ner någon gång här.
Det var ju kanadensiska som ju ledde efter semifinalen på 200 bröst i Rom till exempel.
Så var det kanske, ja.
Ja.
Ja, just
jag
det.
Tappar också, ja, men jag tappar ja. Också namn.
Det var serbiskan vann sen.
Ja,
serbiskan
precis.
Som aldrig vann ett lopp mer i sitt liv, men ja, inom sina egna gränser. Men satte dit ett lopp på 200 bröstsim i Rom som var helt fantastiskt.
Och vi hade Jolin Höstman i den finalen, ska vi också komma ihåg.
Precis, gjorde ja. 2,22 försök, en svensk rekord, va?
Ja.
Nästa land som har varit i vattnet här och simmat OS-kval är Sydafrika, med de bekanta simmarna Cameron Vanderburg, som vi såg på Swim Open, och Chad Leclerc. Vad har vi att säga om deras?
Det är ju deras två förgrundsfigurerna definitivt. Tittar man lite bakåt i historien så har ju Sydafrika från och till alltid haft någon som har varit med längst fram. Och vi minns ju framförallt kanske deras lagkapp i Aten 2004 när de vann, när herrarna vann 4x100 frisim. Så att det är ju ett intressant land, men topparna där är väl Chad Leclerc och Cameron Vanderburg. Jag tycker det var intressant att han vågade. Det är ju ändå en ganska lång resa han fick göra direkt efter Swim Open ner till Durban där de hade sina uttagningar bara några dagar efteråt. Och det tyckte jag var... Det var en utmaning. Men det är klart, han kände sig nog ganska säker på att både simma under kvaltiden och vinna. För det var ju en så kallad amerikansk uttagning. Lyckades man inte där så fick man inte åka vidare. Så det ska bli spännande att följa honom och hans kamp mot till exempel Adam Peaty.
Ja, det ska bli kul.
Och Chad Leclerc, om han kan försvara sitt guld från London på 200 fjäril,
ja,
förstås.
Ja, klarar han det? Montro.
Ja, vi får väl se om han tittar på konkurrenterna som han brukar göra. Han simmar ju väldigt speciellt med vrider huvudet flera gånger under loppet för att på något vis man upplever att han ser, ja, var är ni någonstans? Det känns ju inte helt optimalt. Men alltså har man vunnit OS så har man ju definitivt visat allt som krävs.
Nu ramlar poletterna ner här när det gäller kanadensiska simmar. Jag måste få återkomma till det. Det var ju faktiskt så här att vid OS 84 i Los Angeles blev de andra nation på simsidan. Det ska vi lyfta fram här när vi slapsar under med vänsternäven. Det var visserligen inte öststaterna med, men de stora namnen då, de som vann, det var ju medley-simmarna Alex Bauman som vann 2,400 medley. Och så var det Victor Davis som vann 200 bröstsim och tog silver på 100 bröstsim. Så att det har ju funnits simmare. Och så ska vi också säga att då vann faktiskt Annie Oatenbright 200 bröstsim på OS 84. Ett namn som helt har flugit under min radar. Men det var Kanada. Skönt att vi fick revanschera oss här i hade vi med oss här om Sydafrika?
Nej, inte för stunden, mer än att om man i Kanada inte har klimatet, så har man klimatet och möjligheterna i Sydafrika. Sen kanske landet fortfarande är under mer social utveckling, så att det är inte kanske helt lätt att ha ett optimalt simprogram.
Frankrike har också simmat uttagningar. En del lite intressanta domarutlåtanden där, och men också naturligtvis bra simmare. Stravius och Florent Manadou 47.97 och 48.00 på 100 fritt är ju en indikation på att det simmas ganska fort.
Ja, och Florent Manadou är ju en vad ska man kalla det, en typisk finalsimmare. När han står på startblocket och det är final kan man liksom aldrig räkna bort honom. Men den här gången, det är klart, har han nästan en hel sekund ner till monstertiden som gjordes borta i Australien. Men 48.00 väldigt bra, och de har ju bra, lite bättre herrar vill jag påstå i Frankrike. Du var ju förresten, såg jag, på simmasidan nere i Frankrike.
Var nere i Marseille, i fransk simnings verkliga mecka. Fantastisk arena som ligger precis nere vid Medelhavet, där stora delar av franska eliten tränar, bland annat då Manadou. Ja, det är ett imponerande land simmässigt, men det känns som om man kanske är lite översenigt. Man hade ju en generation simmare som började poppa fram tillsammans med Alain Bernard någonstans 2003-2004, och egentligen åren efter där fram till OS 2008. Sen har tillväxten på den generationen har ju börjat fasas ut nu, även om Florent Manadou är den kanske sista det här gäng. Men sen har det inte dykt upp någon sån här riktigt supertalang. Det känns som det börjar ta slut lite i de franska leden, eller har jag fel?
Nej, men så skulle man väl kunna sammanfatta det. Tittar man mot Rio nu, så tror jag dock att det kan bli en del franska medaljer, och kanske lika många som det statistiskt brukar kunna bli. Du nämnde 2008 där, det var ju den där lagkappen, monsterlagkappen, om vi nu använder det ordet igen, där Frankrike bara skulle vinna, men det blev ju inte så.
Nej, man fick stryk med en hundradel av USA.
Ja, och en simning på sista sträckan på 46, och ja, nu kommer jag inte ihåg, men det var helt galet egentligen. Så att vi kommer att märka Frankrike, tror jag, i Rio, men kanske inte lika mycket som det har varit 20. Det är klart, nu blir jag att tänka efter. Det är klart att om Manadou går in och vinner både 50 och 100 frisim, och de har ett lag med, då gör de ju ändå en mycket, mycket stark insats. Så vi kanske inte ska räkna bort dem allt för mycket.
Nej, det ska vi väl egentligen inte göra, va? Men jag tror ändå att de är lite over the hills när det gäller den riktiga spetsen. Det känns nästan så.
Men vad tyckte du om träningsanläggningen du besökte?
Ja, det var fint. Det såg väldigt bra ut. Jag menar, utebassäng som ligger precis bredvid Medelhavet, och solen lyser när man är där, va? Kan det vara bättre? Jag ska återkomma lite till det här med Marseille-besöket på Simma framöver sen.
Det ser jag fram emot.
Ja, Frankrike har vi där då. Sen hade vi Australien och snackade om monstertid på 100 fritt.
Cameron McEvroy. Hur uttalar man det? McEvroy. 47.04.
Ja.
Ja, splendid isolation i världsstatistiken på 100 frisim detta år. Och en det imponerade stort. Han får ju i dagsläget gälla som en jättefavorit i Rio.
Ja, ja. Men det är ju långt kvar, va? Men det kändes som om det där var någonting väldigt nytt.
Ja.
Fräscht.
Ja.
Och det var ju inte långt ifrån världsrekord, ska jag säga.
Nej, är det 700 delar eller vad blir det?
Ja, det var väl så någonting sånt. Ja. Va?
Så att Australien kommer vi att få se på medaljpodiet i Rio, och framförallt då kanske på damsidan, för deras 4x100 frisimslag är väl minst lika stora favoriter som Cameron McElroy är för stunden.
Ja, och som Jamaikas löplag på 4x100, slätlöpning och så vidare. Nej, men det känns ju som om just de australiensiska damerna, de har den där segern i en liten ask på 4x100 fritt. Jag vet inte vem som ska vara i närheten av dem.
Ja, det var så snacket gick kring Frankrike 2008.
Ja, och det är då USA till exempel kan lyfta när de är i den situationen att de inte är alls i närheten, och det är ju alltid spännande. Mm. Sen får gärna Sverige vara med och slåss också. Men,
ja, och det tror ju jag de kommer att vara. Mm.
Mm. Ja, vi får se. Japan har vi haft i rakning också när det gäller OS-kval. Vad har du att säga om det?
Alltså, de är ju på väg att skapa en mycket imponerande bredd när det gäller toppresultat. Allt ifrån både herrar och damer, både frisim och de andra simsätterna. När man går in och tittar på vad de gör rent tekniskt, så upplever man en hög precision av god teknik. Jag är mycket imponerad, och jag tror även vi kommer att få se japanska medaljer i Rio. Jag vet inte vem jag ska utnämna till toppfavorit av dem.
Hagino på medel kanske.
Ja, ja, varför inte?
Och vi har 200 fjärilsimmar, de är ju inte så dåliga på här sidan heller. De är kanske lite bättre på här sidan än på damsidan, va? Och sen har de alltid någon brödsimmare.
Ja, just, de hade ju 208 nu eller på uttagningarna, och han blev ju utslagen. Min stora favorit, och nu är ju namnet
Kusoka
Kitashima. Ja.
Han blev ju tvåa på 100 brödsim under minuten, men simmade inte under deras
gravtid.
Nej.
Och väljer att avsluta sin karriär nu, om jag förstår.
Ja, det. Ja, och det är väldigt tuffa kvaltider. Väldigt tuffa kvaltider. Och de har ju varit extrema, tycker jag, i Japan när det gäller att sätta gränserna. Men det är kanske bra. Men de har ett fantastiskt utslag.
Ja.
Sen är frågan om de lyfter med självförtroende här. Det är frågan.
Ja, och då kommer vi, nu i och för sig historiskt sett har ju Japan, även om vi går tittar tillbaka på 30-talet eller 60- och 70-talet, alltså Japan är ju en simnation, de tillhör ju
topp 5.
Alltså i alla fall de man alltid kommer ihåg på något sätt. Men jag tänkte säga det, jag var i och lyssnade på ett föredrag kring Kitashima, hans tränare, när de gjorde en 12-årig plan 1996. Alltså det här lyssnade jag på 2009, efter hans bedrifter i Beijing. Hur de då hade kartlagt hans olika styrkor och svagheter, och bestämde på vilket sätt han skulle ändra sitt bröstsim med antalet armtag och så vidare. Och det var oerhört fascinerande, för tränaren hade då filmat honom hur han var då 96, och sen de här sakerna de hade påverkat och hur det hade ändrats, och så la man filmerna bredvid varandra. Det var en fascinerande genomgång av långtidsplanering, noggrannhet och en tro på att man kan bli bäst i världen. Och spännande.
Nu är han 33 år och väljer alltså att avsluta sin karriär efter ja, misslyckandet att kvala in här. Och för att lägga till dina kommentarer om hans insatser 2008, så vann han ju dubbla OS-guld 2004-2008.
Ja.
Så att det är en stor hjälte, och den kanske största av alla japanska simhjältar som finns. Jaha, England. Där har vi noterat att Francesca Halsall simmade bra. Att de har bra herrar. Fyra gånger fritt till exempel, och bröstsimmaren Adam Peaty. Vad tror vi mer om England?
Ja, alltså de gjorde ju en jättesatsning när de fick London OS. Och det tog ganska många år innan den där satsningen riktigt slog igenom. Men de senaste åren har ju England definitivt visat upp sig, och vid VM förra året så var de ju en av de absolut bästa nationerna. Jag tror de surfar vidare på den där och kommer att ta många medaljer i Rio.
Det tror jag. Menar Peaty här nu, kommer han att hålla hela vägen? Kommer det bli OS-guld och VM världsrekord och hela det där för hans,
ja, det tror jag. Han har ju den här styrkan också att vara, när han börjar bli lite trött, som ju alla är när det är 10-15 meter kvar, så vitt man kan se på tv-skärmen så bibehåller han ju sitt sätt att simma, och det gör ju att han inte tappar fart på samma sätt som till exempel Cameron van der Berg gör på slutet. Så han har ju ett litet vapen där om det är tätt när det är 10-15 meter kvar. Mm. Ja, spännande. Han simmar ju väldigt bra.
Ja, ja, verkligen. Jag gillar hans bröstsimsteknik. Den är ganska enkel och lätt att förstå, så att säga, men det gäller som sagt att göra något.
Och på tal om traditioner och bröstsim, det har ju verkligen England haft. Alltså tittar man i historieböckerna så är det ju många bröstsimsmedaljer man finner.
Ja. Var det mer i England som du tyckte?
Nej, de har ju starka herrar, alltså de kommer ju, de visade upp sig på 400 frisim förra året. De är väldigt duktiga på 400 frisim, alltså de starka på frisimsidan, speciellt på frisimsidan på herrarna, förutom Adam Peaty.
Ja. Då har vi kommit till någonting som du kan ganska mycket, hoppas jag och tror jag. Dansk simning. Man hade Danish Open.
Ja, det hade de, och till skillnad från de andra åren var det inte lika många andra länder där, alltså det utländska deltagandet lyste lite med sin frånvaro, även om Paul Biddermann var på plats och simmade ganska bra. Det var väl en del av hans förberedelser, skulle jag tro, till Tysklands kval så småningom. Men den som imponerade på mig var en ung dräng som heter Anton Iskov, som simmar, har utvecklats borta i USA, och nu gick han 3:48 och delar och vann 400 frisim. Där tror jag de har en ny långdistans duktig simmare, och sen alltså danska laget är ju inte så många, men de håller ganska hög nivå. Om vi tar då Jeanette Ottesen, vi har Lotte Friis, vi har Mie Nielsen, som jag tror kanske är den största medaljkandidaten för Danmark, och då på 100 rygg. Sen gjorde ju Pernille Blome ett för mig överraskande bra 50 frisim. Hon gjorde ett ganska dåligt 100, 54,5, men gick 24,42 på 50 frisim, vilket ju också är intressant. Sen var det en fjärilsimmerska som simmade under 26 på 50, men nu har jag tappat hennes namn här. Så att det var väldigt mycket fokus på junior-EM, och det är det ofta på trials i Danmark, och det känner jag mig inte riktigt bekväm med, för jag tycker då får seniorerna, och de får stå i bakgrunden på ett sätt som ja, till exempel EM-truppen, den tog man, alltså den hade inget fokus på de som kvalade in till EM, utan det enda man hade fokus på det var EJM och OS-kval.
Emily Bäckman
Ja,
gjorde
just
någon
det.
pjäs, ja.
Ja, gick 25, ni, ja,
96.
precis. Tränade inne på centret och gjorde 59,3 på 100 då, så att möjligt att hon kan bli någonting framåt.
Men alltså, det här var, detta är inte OS-uttagningar,
Ja,
men
och
ja, man
det är
kan
alltså de som
kvala.
de har ju kunnat kvalat in förut va, men det var ju också OS-uttagningar bland annat. Förlåt, för vilka som ska simma på fyra gånger, deras 4x2-lag som kvalade in på VM förra året. Ja, men
Det går inte så bra
nej,
för
men nu
dig
går det
just nu,
bättre.
snackar jag, hör jag, men ja, det blir
Ja.
bättre, ja.
Nej, så att det heter ju inte OS, det heter trials för att det är uttagningar till många olika saker, men jag tror man biter sig i svansen om man fokuserar för mycket på juniorerna. För det, tittar man tillbaka så har det varit så, och om man då gör en liten research på det danska juniorlaget som under 5 år, så kan man konstatera att de som var med på EGM för 5 år sedan är det bara 12 eller 13% av dem som fortfarande simmar. Så att det finns ju en problemställning där för Danmark och kanske en del andra länder också.
Den här Anton Ørskov Ibsen, han utnämner du till en intressant
Ja.
distanssimmare i framtiden. Vann på 3,48 och slog Mats Gläsner.
Precis. Och
Gläsner fick stryk med 300-delar bara.
ja, Anton, när han tränar på hemmaplan så tränar han ju i för en spansk tränare. Och de jobbar väldigt mycket med de taktiska dispositionerna. Och så jag tror inte det var en tillfällighet att han avgjorde och kunde ja, han disponerade loppet på ett perfekt sätt, och det gjorde han också när han simmade 1500, även om han inte vann 1500, utan det var det ju Paul Johansson som segrade och som ju ingår i det danska laget också nu när det är olympiska spel, eftersom Färöarna inte har egen olympisk status.
Nej. Men där på 400, där är du alltså Ibsen och Gläsner längst fram, och sen den här Sigmas Joan Casanovas. Vad är det för
Den
lirare?
kan jag, det har jag inte kollat upp. Jag undrar om inte det var en spansk inlåning bara. Ja, det måste jag, där får jag gräva lite i. Jag missade att
Sen
kolla det.
ser jag att Pall Johansson på 400 var bara fyra på 3,54. Ja,
Så om
intressant.
vi nu ska titta på Danmark har alltså sen 1984 tagit 2 olympiska medaljer. Så trots att de har haft det bästa landslaget någonsin under en lång period nu, så har det bara, om jag får uttrycka det, det är ju mer än vad Sverige är, men tagit en medalj på de 2 senaste olympiska spelen. Och det var ju Lotte Friis 800 frisim 2008. Och
Lotte Friis som inte ska vara med på EM,
nej,
läste jag.
precis. Det är ju flera av Anton som vi pratade om, Anders Li från Farum, de åker tillbaka till USA och gör sina förberedelser för OS borta i USA. De är på de har bra förutsättningar där. Och Lotte Friis tränar ju också i USA, ska vi säga.
Ja. Kan hon prestera någonting, Lotte
Jag
Friis?
skulle bli väldigt överraskad och imponerad om hon kommer på podiet i Rio. Jag tror inte det. Jag tror tiden har runnit ifrån henne. Utan jag utnämner den största medaljkandidaten för dem. Det är Mie Nielsen på 100 rygg. Sen är det kanske deras medlag. Kanske Jeanette Ottesen på 100 fjäril. Ricky Møller Pedersen har haft ett tungt år bakom sig. Jag har sett en tendens i hennes lopp att från att under många år hennes styrka var sista delen och framförallt sista 50. Så när hennes problem började så kunde man också titta på tiderna. Då är det sista 50, sista 75 som går oroväckande långsamt. Och om det är någon träningseffekt eller vad det beror på, det vet jag inte, men håller den trenden i sig, då får hon också svårt att ta medalj. Verkar vara liksom muskeltrött, jag använder ett amatörmässigt ord, men man kan se en klar skillnad på hur hennes lopp simmas. Det går lika fort första 100, men mycket långsammare andra. Mm.
Jaha, det var länder som har varit i vattnet så att säga och simmat. Ja, vi har ju ett land till förresten och det har jag egentligen inte riktigt djupdykt i själv, och det är Kina. Har du tittat på deras OS-kval?
Ja, alltså de har ju ett intressant lag på 4x200 frisim. De hade ju till exempel tre stycken som simmade på från 1.55.82 till 1.55.84. Alltså bara 200 delar som skilde. De har väl världsrekordet också på 4x200, så de blir ju definitivt att räkna med där. Sen ska vi se Tao Ning på herrsidan, simmade 100 frisim på 47.97. Så han är ju med i matchen där också. Men i övrigt var det väl inget som jag... De har en fjärilsimmerska som kommer... kommer att kanske utmana... Nej, det gör de inte. Men de kommer kanske vara i final på 100-fjärilsim.
Okej. Okay. Ja. Sen har vi då länder som ska till OS-kval. Det är Tyskland i början på maj. Tyska tendensen just nu.
Det var ju lite mer positivt i samband med VM förra året. Alltså Tyskland har varit en jättestor makt, oavsett om det var Väst- eller Östtyskland långt tillbaka. Och sen Tyskland, men gick in i någon sorts trauma runt 2006-2007. Visserligen blev det Britta Steffen vann 50-100 frisim i Beijing, men laget underpresterade grovt både VM i Montreal 2007, OS i Beijing 2008, VM i Rom 2009, och lite av den trenden hållit i sig. Och om det nu är en vändning på gång, ja, det vet jag inte. Paul Biddermann som vi nämnde är ju, jag menar, han gjorde ju ett fantastiskt VM 2009. Vi har ju Kock på bröstsim. Kanske en liten vändning på gång för Tyskland. Ska bli spännande att följa deras mästerskap.
Mm. Brasilien.
Ja.
Simmar ju OS på hemmabana. Det måste ju vara en stor fördel eftersom det är ändå sett ur amerikansk och europeisk synvinkel lite annorlunda miljö att tävla i. Alltså själva klimatet, omgivningen, folklivet, allting är ju väldigt påtagligt så att säga. Och de kan väl ha stor nytta av hemmaplan kan jag tycka.
Ja, så tror jag ju absolut att det är. Det är ju också en simnation med traditioner som ju, om jag uttrycker lite vanvördigt, alltid är med och tar lite medaljer i de stora mästerskapen. Det är klart att de blir starka på hemmaplan, men jag tycker inte man har sett det än i de tävlingar som har varit. Men det är klart vi måste hålla ett extra öga på dem, vad som sker nu närmaste månaderna.
Mm. Italien?
Ja, de har ju gått tillbaka kan jag tycka ganska kraftigt. Det är jag mest intresserad av att se om Mangini klarar att få vara med en gång till. Jag tycker det är en fascinerande simmare.
Och Pellegrini, som på något sätt alltid simmar till sig något
glitter. Ja, och är ju en utmanare mot Sara förstås på 200 frisim, så är det ju.
Även om hon passerade Zenit 2009 så är hon fortfarande en stjärna.
Absolut.
Vad har vi att säga om Holland?
Ja, de är lite svagare. De har ju på ett vis fått ett bredare landslag de senaste 10 åren eftersom man har kompletterat på här sidan från att ha kanske bara någon enstaka, så har man kunnat haft lag med och deltagande på många olika sträckor. Men deras damsida som ju varit imponerande bra under en 10-årsperiod är ju något svagare nu. Men det är klart att Ranjomi Kromovidjojo får vi ju inte räkna bort på på 100 frisim och inte 5 skärk på 200 frisim. Men jag tror inte deras lag på 4x100 är ett guldlag den här gången.
Nej. Sen har vi då slutligen i vår genomgång av alla de stora ländernas OS-uttagningar och läget just nu USA. Vad har vi att säga om USA?
Katie Ledecky kommer, tror jag, bli en one of the big stars när det kommer till Rio. Vi ser att Phelps förbereder sig, och det tror jag inte han gör om han inte vet att han kommer att vara med längst där fram. Men ja, svaga tycker jag på damsidans frisim, korta frisim, dock inte på 4x2. På tal om tradition, det är klart att det vore förvånande om inte USA blir bästa nation när vi summerar Rio.
Så blir det väl, men kanske inte den bredd på toppen som de har haft tidigare.
Nej. Och sen tycker jag ju att de kan inte, om de andra länderna närmar sig, då tror jag de måste tänka över sitt uttagningssystem, för det är inte optimalt om man tittar på det, analyserar det lite djupare. Prestationerna av laget är inte jätteimponerande alltid på mästerskapen. Det är en svår sits att ha ett sånt absolut kval så nära.
Det var OS. Ska vi lämna OS då för en liten stund, och så ska vi liksom backa bandet till det som händer i London i maj månad, Europamästerskap. Och så ser vi med svenska simglasögon den stora truppen, att vi har alla lagkappor i vattnet, inklusive mixlagkappor ska sägas. Det finns en del pusselbitar att hitta in till Rio. Therese Alshammar, hur är det med henne? Och vad innebär den stora breda truppen för ett avstamp inför framtiden? Stor trupp, som sagt. Vad har du att säga om det?
Ja, men Ulrika tillsammans med sport, alltså Ulrika Sandmark, vår förbundskapten, tillsammans med sportchefen Henrik Forsberg, de har ju en strategi som de la upp långt tidigare, att man skulle ha en stor trupp till London, för att den skulle då vara, för delar av truppen, vara starten på förberedelserna mot 2020. Och det har man ju nu uppfyllt, och det är väl jättebra. Sen att man också har valt att vara med i alla lagkapper då, inklusive mix, det tycker jag också är jättebra. Du och jag har ju gnällt lite på att man inte kanske har ställt upp i mixlagkapperna i den utsträckning man haft möjlighet att göra. Men det gör man nu. Så att det är väl, det känns bra tycker jag.
Mm. Och så ska man få ihop det till Rio också i samband med EM. Det sista resan där. Och det blir ju en hel del simmar som kommer att tömma sig för att toppa loss riktigt till EM. Och sen så kanske de går vidare. Hur är läget då? Då snackar vi om i princip 20 maj och sen ett OS som börjar den 6 augusti. Är det tillräckligt lång tid, 9 veckor, 10 veckor, för att liksom komma ett varv till i en cykel?
Jag tror det är helt möjligt på sprintdistanserna, men hade varit mer tveksam om det hade varit 8 och 1500 meter simmare som måste ha toppat ur sig helt och hållet så nära en på som det ändå är med 2,5 månader eller knappt 3 månader. Så att det tror jag går. Men det är klart att i mitt tycke inte optimalt, men samtidigt tror jag det är enda väg man kan göra nu. Och det är klart, om vi då backar tillbaka till systrarna Lindborg vi talade om inledningsvis, det är ju två som då måste ta det där extra klivet för att de ska komma in i truppen. För Therese Alshammars del kan jag tycka att henne hade man kunnat ge ett klartecken redan nu, med tanke på historien och med tanke på hennes professionalism. Hon hade ändå, tror jag, valt att prestera på ett väldigt hög nivå. Hon behöver inte den extra pressen. Hon har, tror jag, satt tillräckligt hög press på sig själv och göra det bra. Men det blir jättespännande att se henne på EM.
Ja, det blir kul. Och som sagt var, ett bra avstamp med en bred trupp på EM. En trupp som kan kanske stimulera för framtiden också. Och ge oss ett gäng simmare som håller bra kvalitet fram till 2020. Det finns, jag menar, idag har vi har ju uttagna som potentiella 2020-simmare nu, Erik Persson och Sofie Hansson, och de känns ju oerhört spännande inför framtiden.
Absolut.
Mycket, mycket spännande. Absolut. Va? Det känns ju som att, herregud, 4 år till på dem och de kan ju vara bäst i världen. Lite den känslan har man.
Och den ska, tycker jag, vi ska behålla, och den hoppas jag de har i klubbarna också, och de själva också har.
Mm. Ja. Ja, det var mycket simning nu. Vi kanske ska sätta stopp där så att vi inte får en överdos, inte våra lyssnare heller. Det finns ju annat i livet än simning, eller finns det inte det kanske?
Nej, det är skönt att vara lite klorskadad, tycker jag. Jag får abstinens fort, det blir för många dagar utan den härliga klordoften.
Det ska ju sägas att EM i London sänder vi med Jansson och undertecknad vid mikrofonerna på Eurosport med försök och finaler varje dag. Så att där får ni verkligen ert lystmöte om ni vill. Har någonting annat att tillföra av väsentligheter i livet?
Nej, men jag tänkte kuppa lite grann och föreslå några teman till kommande poddar.
Okej.
Okay. Jag läste i Expressen, Peterson heter journalisten som skrev om skidornas problem att bara då ha manliga ledare. Så det tycker jag är ett intressant tema att ta upp och då titta på simningen. Jag vet att Ulrika Sandmark också har lite synpunkter där. Det är det ena. Sen,
och där har jag lite synpunkter på att det, vi har lite problem och behålla kvinnliga tränare i klubbarna för att manliga styrelseledamöter och ordförande har problem att kommunicera med dem. Och var i problemet ligger, det kan vi väl bena upp bland
annat. Men det kan också vara sådana som du och jag som ju då har höga ambitioner, och alltså vi är ju också en del av bromssystemet för kvinnorna.
Gud.
Ja, precis.
Yeah.
Det var det
ja,
ena. Vad är det andra är att jag tror inte det är den bästa lösningen att ta ut tränare baserat på den egna simmarens resultat. Jag tycker man ska lägga in fler parametrar i potten när man väljer ut tränare till landslaget. Kan också höra ihop med föregående tema. Det skulle jag vilja att vi pratar lite om. Och sen den tredje punkten som jag tyckte vi kan filosofera lite grann, och det är, om jag skulle uttrycka mig så här, är det som så att vårt styrketräningsfilosofi har varit en bromskloss för vår utveckling på långdistans, för långdistanssimning.
Nej, den ska du få sätta tänderna i också. Och är det så att det finns någon lyssnare som tycker någonting i den här frågan, i de här frågorna, så skicka gärna att litet mail med din åsikt, om det är någonting du vill att vi ska ta upp, någon tråd som finns för oss att diskutera, så skicka den till Simma. Gå in på simma.nu så hittar du mailadresser där, så kan du skicka de tankarna.
Nu ska du få en avslutande fråga av mig, Bosse.
Ja.
Vet du vilka färger Las Palmas spelar i när de spelar fotboll?
Är det inte spanska färgerna?
Nej, de är gula och blå. Så jag har tagit dem till mitt hjärta.
Ja. Ja, man kan alltid ha sina favoriter. Jag har mina favoriter och alla ni andra lyssnare har ju sina favoriter. Men Jansson, nästa gång ska vi inte snacka fotboll. Det kan jag berätta. Okay. Men det var kul så länge det var här. Vi är tillbaka med podd nummer 31 ganska snart. Ska du träna idag?
Ja, jag ska faktiskt ta en väldigt lång promenad idag, eller låter så. Jag ska gå i hårt tempo, men jag ska försöka vara ute i över 2,5 timmar.
Mm, bra. Solskyddsfaktor.
Nej, jag har kläder på mig.
Okej, okay. Ja, men det är bra. Då tackar vi dig, tackar vi lyssnarna för att ni stod ut med oss så här långt och som sagt, välkomna tillbaka nästa gång när vi kör.